Välkomna till Noaks Ark-podden. Jag heter Bodil Sjöström. Hallå Steve, välkommen.
Tack så mycket.
Du har skrivit en bok. Du har skrivit ganska många böcker.
Ja, men det blir ju några nu.
Hur många är det?
Ja, vad kan det vara? De som handlar om direkt om HIV så är det nog fem.
Fem?
Ja. Det är den tysta sjukdomen för Lunds stift och livsfrågor som kom 99 redan. Och innanför för Noaks Ark och fotspår.
Just det. Mm. Men gjorde du inte ens med ett möte då?
Jo, men det var ju det första jag gjorde. Och det var för att rädda barnen. Mm. Jag hade jobbat med barn och ungdomar med fysiska handikapp. Mm. CP-skadade och ryggmärgsbråcksskadade barn. Och det var mitt bästa universitet, brukar jag säga. Mm. Då jag lärde mig om livet. Mm. Om hur svårt det kan vara, men också hur fantastiskt det kan vara. Och hur ändå människor, i det här fallet barn och ungdomar, hittar glädjen av att leva trots allt.
Det framkommer ju, du skriver ju om det här i den här boken också. Det är otroligt gripande berättelser du förmedlar i de kapitlen.
Ja, alltså det kommer ju tillbaka när jag satt och skrev det här. Då tänker jag, men nu är det liksom hela mitt liv som liksom perspektiv. Och vad är det för nedslag jag vill göra då som har varit så viktiga för mig?
Det var faktiskt min nästa fråga där. Vad var det som fick dig att skriva just den här boken? Ja, precis.
Ja, helt ärligt så var det också att jag kanske har hållit borta att kanske inte dela med mig riktigt allting av att vara helt personlig. Och nu kände jag, nej men nu ska jag verkligen, nu är jag så gammal också, så nu ska det här bli naket. Och så uppriktigt som möjligt.
Du har ju ändå pratat väldigt mycket om svåra saker tidigare i dina böcker. Kände du att du skruvat till det?
Ja, det är ett bra uttryck. Jag skruvat till det och fick kontakt med den här uppgivenheten som man kände i slutet på 80-talet där och in i 90-tal också, när liksom människor bara dog, och det här med att det var faktiskt inte bara oro utan det var ångest för att leva och ångest för att dö, och att jag verkligen kan berätta att jag sprang väldigt fort, och det var ju också för att på ett sätt undfly sig själv också. Det är inte så konstigt, jag förstår det idag.
Vi har alltså Steve Sjöqvist här som har skrivit en bok som heter Vägen valde dig. Vi ska återkomma lite till den här titeln. Men först ska jag slunga oss tillbaka i tiden. Och till 96, hösten 96. Du är svårt sjuk, du är medvetslös. Du är på väg att dö.
Ja.
Men du kommer sakta tillbaka. Vad tänker du på när du ser tillbaka på den tiden? Vad minns du? Jag vet att det finns många minnesluckor, men hur har du fått ihop bilden av den tiden?
Ja, det är en jättebra fråga, för att jag håller inte ihop åren 95, 96, 97 till exempel. Jag har alltid skrivit dagböcker. Och sen har jag ju då tagit plats med mina vänners berättelser. Men vad som hände, som jag inte har någon aning om. Jag har inte aning om att någon har erbjudit mig den här nya behandlingen som kom i oktober.
Du minns inte att någon erbjöd dig?
Nej. Jag vet bara Per Hedman, som var min läkare då, sa till mig att du var inte helt pigg på att ta emot den här behandlingen. Men det har jag ju svårt att förstå. Efteråt, jag borde ju sagt ja, men det har jag funderat mycket på. Men jag tror att man kan bli så sjuk och vara så nära döden att man inte bryr sig.
Mm.
faktiskt. Men annars är det ju ett underverk. Men jag har också släppt tankar. Men jag tänker också, vilken tur att det var just Per. Nu känner jag ju Per Hedman som tyvärr dog alldeles för tidigt. Som var en fantastisk människa. Men att han också satsade på mig.
Var han läkare?
Ja, han var min behandlande läkare på avdelning 53.
På Södersjukhuset i Stockholm.
Ja, på Södersjukhuset i Stockholm. Mm. Och han stod ju alltid på min sida.
Mm.
Och tog fighter när jag inte fick hjälp till exempel med en gallstensoperation. Så var han ju rak som en puck.
Mm.
Och beordrade sina kollegor att göra sitt jobb.
Mm.
Men det är också, nu tror inte jag på slumpen direkt, men det är ju ändå tillfälligheternas spel att jag var en av dem som fick tillgång till de här medicinerna.
Mm.
Och de var ju också antagligen svindyra. Så jag tänker att jag ändå kom på tal, för att jag var ju nästan uträknad förstås. Jag fick palliativ vård själv och ändå så fick jag tillgång.
I boken så berättar du om den här tiden också i ett kapitel som jag tror heter Lazarus.
Ja, jag ser.
Och du berättar hur du nu på senare tid har tagit dig till Södersjukhuset för att läsa dina journaler. Och du berättar också, du visar till och med små citat ur dina journaler.
Ja.
Där det framgår att du kan själv läsa att din partner Bengt får information att du håller på att dö.
Mm.
Hur kände du att läsa?
Nej, men det var, jag fick hjälp att plocka fram alla journalanteckningar. Jag fick själv åka till olika ställen där de fanns. Men så frågade jag på benhälsan på Södersjukhuset om jag fick sitta där, för jag vågar inte ta hem mina journaler. Så jag sa, får jag sitta här i 2 dagar? För jag tänkte att, vad blir det här för någonting? Och det var liksom en halv meter papper. Ja, mer. Och jag satt där och det är så himla fint och så typiskt för Venhälsan. För då, den dagen jobbade min läkare Finn där och min kontaktsköterska Ronny också. Och rätt var det var när jag satt där och läste så knackade på dörren där jag satt. Hur går det? Och de hade sån omsorg för de kunde ju förstå att vad händer nu? Och
vad händer då?
Nej, men alltså, jag kunde ju ha blivit ledsen och börja gråta. Nej, men allting men kan ju hända.
Och vad hände med dig?
Nej, men det hände. Jag blev bara som jag blir när det blir skarpt läge. Jag blir bara kolugn, faktiskt.
Mm.
Jag har väldigt nytta av det, av att jobba på ett akut sjukhus.
Mm, mm.
Ju tokigare, desto lugnare blir jag. Och det är ju bra. Men jag tyckte också att jag efteråt var klok som gick dit och satt mig. Men sen kunde jag bära hem journalerna. Och sen fick jag leva med dem. Jag levde nästan ett helt år med dem. Och då tänkte jag, hur ska jag använda mig av det här i mitt skrivande? Men då blev det den här från oktober till jul 1996 med, då fick journalerna bli en liten berättelse.
Aha. Mm. Och var det därför du sökte upp dina journaler? För att få ihop den där hösten? Eller vad?
Ja, men det var inte bara det. Utan få ihop, hur såg det ut när jag fick mitt besked? Och vad pratade jag om då? Och också, i mitt huvud har det varit det här Lazarusåret 1996. Men hjälp, jag var ju sjuk i många år framöver. Alltså när jag hade olika strider och kamp och så vidare. Vi vet ju att de första medicinerna var ju väldigt toxiska och giftiga. Och hade jättebiverkningar. Men sen kom det ju följande år nya, bättre mediciner. Och jag har en dagboksanteckning från 2004. Och då är det den första sommaren som jag känner att nej, men nu mår jag faktiskt riktigt, riktigt bra.
Så nästan 8 år tog det att bli riktigt, riktigt bra. När kände du att det vände då? Det måste ju funnits någon, jag förstår att det inte kom från en dag till en annan. Men
det var nog vi hade gått in i 1997. Och fast det är ju väldigt suddigt och ibland vet jag inte vad som är berättat och ibland tror jag att det är mina, men jag har ju också varit så vetgirig så att de människorna som var runt mig, jag har verkligen mjölkat dem på, och även mina behandlande läkare och sjuksköterskor, de har fått berätta för mig hur de upplevde det. Men vad jag tycker är så fantastiskt med oss människor, det är ju att det svåra, det jobbiga tar inte lika mycket plats som det som är bra och det som är gott. Och då säger jag tack gode Gud för det. Så det är det här Lazarusåret. Och så är det egentligen flera år till.
Varför kallar du det Lazarusåret?
Nej, men det var att en journalist som heter Sonja Schwarzenberger som ville göra en P1-dokumentär som hon döpte till Lazarusåret. Och Lazarus var ju den som Jesus uppväckte från de döda, som tog av sig sina lindor och reste sig och gick ut. Så det är ju väldigt bibliskt, om man nu tycker att den historien, men den är ju gammal historia. Och och det är ju ett underverk. Att det kan faktiskt, det finns i vårt liv, så finns det saker som är så märkliga att man kallar dem för underverk.
Jag tänkte, det finns en del i din bok som jag skulle vilja att du läste.
Mm. När avdelning 53 stängdes fanns dagvården kvar under en tid på avdelningen. Jag kom på morgonen för behandling och fick gå hem på eftermiddagen. Det kändes märkligt att komma till en tom och tyst avdelning. Allt var så annorlunda och ändå så nära i tid. Vi var 4 personer som under en tid delade ett rum under dagtid. Vi hade varsin säng. 2 av dem var blinda och de var alltid så välklädd varje dag när jag kom. Och jag frågade en av killarna hur han orkade se så välvårdad och snygg ut när han bara skulle till sjukhuset. Han svarade att det var viktigt för honom. Han hade en stark och kraftfull hållning långt bortom hans sjukdom och handikapp. Och det tyckte jag var både stort och beundransvärt. Han hade sängen bredvid mig och jag tyckte mycket om honom. Under dagarna passade jag upp på de 2 blinda killarna med kaffe och annat. Jag blev deras ögon och händer eftersom jag och min droppflaska kunde röra oss fritt. Den 4:e personen i rummet var mycket förvirrad och var starkt påverkad av sin sjukdom. Och vi andra i rummet fick gång på gång berätta för honom var han befann sig och att hans närstående skulle komma och hämta honom på eftermiddagen. Själv hade jag aftösa sår, blåsliknande sår i tjocktarmen och behövde mycket morfin. Ibland när den intensiva smärtan slog igenom hade jag mycket ont. Då sa min sänggranne, nu får vi prata lite så att du glömmer bort att du har så ont. De minnena gör mig varm. Vi hade det fint tillsammans och jag blev sakta bättre. Men minnet av denna tid är också smärtsam. Jag var den enda av oss fyra som överlevde. De andra dog en efter en. Trots den nya medicineringen var det några som hade kommit att bli allt för sjuka. Jag har haft många tankar och funderingar kring detta. Jag har undrat varför just jag överlevde och inte de andra.
Vad tänker du om det där?
Jag tänker att det var svårt att skriva det här. Och det är liksom en stark minnesbild som jag kan se det här rummet. Jag kan se de ansiktena framför mig. Och det är en oerhört smärtsam upplevelse. Och jag har också varit noga i allt mitt skrivande att inte skriva om saker som jag inte riktigt har jobbat med själv. Man ska hålla saker inom sig innan det på något sätt är så klart som det kan bli.
Mm.
För att inte, ja, det kan bli konstigt om man kan göra våld på sig själv. Jag var tvungen att leva med de här upplevelserna och sortera in dem att det inte har någonting med mig att göra att jag överlevde och inte, jag har ingen del i det skeendet. Det är inget som jag kunde påverka.
Mm.
Och då ska det in i dem, in i den verkligheten att livet blir som det blir och att jag inte har någonting alls med det att göra. Men det har varit smärtsamt och när jag försökte berätta om det så grät jag ofta i början. Men jag har också tränat mig på att berätta min egen historia. Därför blir ju skrivandet också som någon sorts läkning.
Möjlighet till reflektion en
gång till. Ja, en gång till. Vi tar om det igen. Och då tänker jag att det är så viktigt att man kan sin historia.
Mm.
Och att man hittar riktning och så vidare. Men visst är det gåtfullt alltihop. Det är det ju. Men alltså livet är ju heller inte rättvist. Och ju snabbare man tuggar i sig det, desto bättre liv får man, tror jag.
På vägen hit idag så lyssnade jag på den här dokumentären Lazarus året.
Ah.
Ett otroligt fint program.
Ja, det är helt otroligt.
Och det är du som intervjuas och det är begravningsentreprenören Christer Pettersson. Och ni säger båda väldigt kloka saker som jag har burit med mig.
Mm-hmm.
Och du själv ger en bild av... ska vi se om du kommer ihåg det själv. Mm. Det är ju ganska länge sedan jag gjorde, kanske 9 år sedan.
Ja, jag tror det faktiskt.
Den finns på, ska vi säga, SR Play och jag rekommenderar den varmt.
Mm.
Du säger att det här med medicinerna och att det var inte så här att jag helt plötsligt var livet tillbaka och ljuset kom med en gång och så liknar du det vid när solen går upp.
Mm.
Att det tar tid för ljuset att komma tillbaka.
Mm.
Känner du igen det?
Ja, det är en jättebra bild tycker jag. Därför att... ja, det tar tid och det är bara den mätbara tiden som kan göra det här. Men jag vet ju också att med att jag blev bättre och... den här medicineringen var ju revolutionerande. För den gjorde ganska omedelbar verkan på oss som fick tillgång till den här medicineringen. Så, men jag har inte heller från en dag till... alltså jag kan inte på en mätbart streck komma ihåg när det hände. Utan det smyger sig ju på som en soluppgång.
Mm.
Men däremot så vet jag hur det känns när livslusten kommer tillbaka. Och det här att vilja göra saker. För när man är sjuk så vill man inte ingenting egentligen. Och det kunde jag känna. Att när, men då var jag ju så dåligt skick. Jag har ett minne av faktiskt att de försökte lära mig gå igen. Alltså jag var ju helt, alltså jag kunde inte ens gå. Och jag vet, en av sjuksköterskorna, Jussi, han släpade mig. Jag hängde på hans rygg. Och sen vevade väl jag och inte tyckte det här var någon kul alls. Men upp skulle jag, tyckte de. Och jag gick på, när jag blev lite bättre så fick jag gå på sjukgymnastik på Stockholms sjukhem. Och där var jag yngst av alla och bara ramlade hela tiden. Man skulle hålla på med såna här balansbollar och så. Och det kan jag ju le åt nu, men det var liksom... Men då hade viljan kommit tillbaka, att jag såg skillnaden från vecka till vecka, att jag blev starkare. Jag fick lära mig äta igen. Ordentligt, alltså äta ofta och lite. Så det var ju ett jäkla jobb förstås. Men när man känner att man får bli bättre, så blir man ju också... Ja, då kommer den här lusten att vilja leva.
Jag intervjuade dig, jag tror det var 98 för Ottar. Okay.
Ja.
Och då var du fortfarande väldigt, väldigt dålig. Mm. Svag skulle jag säga. Mm. Och då berättade du för mig... Ungefär så här att du tog 4 tabletter på morgonen och sen var det 8 till lunch. Och de fick absolut inte tas med mat. Och sen var det 4 till. Och så, det var ett otroligt pyssel med de här. Jag tror det var uppe i 30-tal tabletter om dagen.
Yeah.
Och jag vet att rubriken på det porträttet blev ett annat liv.
Mm.
Det var inte direkt tillbaka till livet. Det var ett annat liv.
Det var ett annat liv.
Men de här medicinerna som ju var 28-30 om dagen.
Mm.
Är någonting annat idag? Hur ser din medicinering ut idag?
Ja, jag tar en tablett på morgonen och 2 till kvällen. Så det är ju,
och biverkningar?
Det där är en jättebra fråga för... Vad är HIV-relaterat och vad är det att jag faktiskt är en man på 66 år som har en ganska sliten kropp? Vi pratar ju aldrig vad läkemedel gör, därför att ofta gör de ju bra saker om man har hjärtproblem. Men det finns ju alltid biverkningar på allting, och det är klart, jag tycker att jag har en ganska sliten kropp. Med en hel del. Men det var någon som frågade här om dagen om samma sak. Och då sa jag, jag har lite dålig balans. Jag kan vingla till ibland. Men sen årtionden går jag ju alltid ner till T-banan på höger sida där jag har ett räcke. Och det är ingenting jag tänker på. Men det är såna här små saker. Idag när jag satt och pratade med en personal på en avdelning på sjukhuset där jag jobbar, så känner jag att mina ben domnar. Och då måste jag skaka liv i dem innan jag reser mig upp, för annars kan det bli att jag åker som en projektil bara och ramlar. Så allt det här finns, gör jag utan att tänka på egentligen vad jag gör. För det händer ju hela tiden. Och jag kan inte ta det upp till huvudet varje gång att shit, nu händer det här. Och sen har jag jobbat med handikappade barn och ungdomar. Varje morgon så ligger jag med mina händer och spretar med fingrarna och tränar, och likadant gör jag med mina fötter. Så det är ju det här att man anpassar sitt liv efter det man har, och då blir det heller ingen... Sen är jag nog inte mycket för att gnälla, för jag blir så fruktansvärt trött på mig själv. Alltså, det är nog en bra egenskap, tror jag. Att om man gnäller för mycket så blir det bara för mycket. Och vad ska det då inte bli för andra om de skulle behöva lyssna på det, tänker jag.
Du har ju ett jobb idag där du lyssnar väldigt mycket på andra. Du jobbar som diakon på Sankt Görans sjukhus i Stockholm.
Stämmer.
Finns det någonting liksom som du tar med dig från din resa som du har användning av idag? Kan man säga så?
Ja, verkligen har användning, för det är verkligen hands on.
Berätta.
Alltså jag tycker, jag har nog satt ord på det också, att jag tycker egentligen ingenting är svårt. Jag blir bara berörd, tror jag att jag har skrivit. Och det är att jag känner igen saker. Jag känner igen oron. Jag känner igen situationer. Och det bästa är väl med den här gamla damen, tror jag, som jag också har skrivit om, som hon låg kvar vecka efter vecka, och det är väldigt sällan man gör det på ett akut sjukhus, utan man åker ut så fort det går, och alldeles för tidigt ibland. Men och så kommer jag in på ett rum, men är du kvar, säger jag. Ja, säger hon och ser lite ledsen ut, och då säger jag någonting om att ja, det är förfärligt att ligga i det här rummet och tråkigt, och men har du kommit till den punkten nu när du tycker att det är bra med den här röda knappen över sängen? Och så skärper hon blicken och tittar blicks, och så tar hon upp sin hand och pekar på mig och säger: jag tror du har förstått det här. Och då är det när ja, en djup liksom förståelse från båda håll. Hon skulle inte sagt så. Och det var väl någonting i det tonen jag sa. Och jag vet verkligen. Jag levde ju med mycket smärta. Och ibland så ville jag inte vara någon annanstans än på sjukhuset. För där kunde jag få snabb hjälp. Och så jag tycker jag använder min erfarenhet på ett sätt. Och det känns ju också då. Jag har lyckats kunna göra det till någonting meningsfullt. Istället för att det är bara en förskräcklig tid. Och då tänker jag att ja, det kan jag inte göra någonting åt. Utan det här har jag med mig i mitt bagage. Men då har jag, tycker jag att jag kan omvandla det till att det blir bra för andra. Och det är faktiskt en helt okej känsla, tycker jag.
Vi ska alldeles snart avrunda, men det finns en sak som jag vill ta upp innan dess. I dina böcker, faktiskt flera böcker, så återkommer du ofta till att musiken betyder väldigt mycket för dig. Och du har ju också spelat och sjungit på Noaks ark. Du har kompat Lill Lindfors på gästhemmet. Det är ju fantastiskt. Och men du återkommer också alltid till Dag Hammarskjöld. Ja. Varför det?
Därför att jag fick hans dagbok. Han var ju FNs generalsekreterare fram till hans död 1961, när han dog i en antagligen arrangerad flygolycka. Och han skrev dagbok från sin ungdom, och 1963 så kom den ut i dagboksform i den västerländska världen, där man blev lite chockad över att en så högt uppsatt tjänsteman i ett världsligt arbete kunde ha en andlig dimension på sitt liv. Och det var någon som satt den under näsan på mig när jag gick på gymnasiet i Karlstad.
Så tidigt alltså?
Ja. Men jag tittade i den här boken och tänkte, hur läser man någons dagbok? Och han var ju född 1905, så han hade ju också ett språk som var förändrat, som ja, ett omodernt språk. Han var ju oerhört bildad. Men jag fattar ju att den här boken, för det första tyckte jag det var konstigt att det var fläckar på den, vattenfläckar på den. Och så tänkte jag väl kanske först att varför ger någon mig en begagnad bok, man kan köpa en ny. Men då var det ju liksom utgivningsåret 63 som jag fick i min hand. Och den har jag faktiskt fortfarande kvar, sönderläst. Men den fick ju ligga i många år, för jag förstod ju att men det här var nog något vettigt. Men hur läser man en dagbok? Men så kom det till en, jag hade flyttat till Göteborg och för att göra en lång historia kort så hade jag blivit förbannad och sa upp mig från ett jobb. Var riktigt förbannad och då låg boken hemma på mitt nattduksbord. Och så fick jag väl upp den i något raseri där. Och så föll min blick just på ett märke då, ett vägmärke. Där det stod, dessa färdiga, dessa självsäkra som går omkring i sin framgångsrustning. Hur kan du låta dig irriteras av dem? Låt dem leva på det plan där det gäller. Och det var ju liksom som en utandning. Då tänkte jag, gud, varför är jag arg? Skit i dem, liksom. Och då förstod jag att den här boken är en bra bok. Och sen började jag läsa. Och det är ingen bok man går från sida till sida. Utan jag gjorde nedslag. Ofta på kvällarna innan jag skulle somna. Jag var för trött för att läsa långt. Och då läste jag någon dagboksanteckning. Och sen kom en lång tid när jag började läsa om honom. För det har ju skrivits mängder med böcker. Och då blev jag nästan lite nördig. Så att allting som handlar om Dag Hammarskjöld läste jag.
Du skulle kunna ställa upp 10 000 kronor
ja, om det fanns någon sån. Ja, och nej men, alltså, jag har levt länge med den boken. Och
titeln här, är det?
Ja,
är det,
Vägen valde ja. Dig. Och, det, och du ska tacka.
Är det Dag Hammarskjöld?
Det är Dag Hammarskjöld. Mm. Och han säger så här, vägen valde dig och du ska tacka. Men i vägmärket står det också, andra människor har rastplatser utefter vägen. Där de kan vila. Men detta är din väg. Gråt om du kan. Men vägen valde dig. Och du ska tacka. Och det har jag tyckt varit så provocerande. I många år. Att man ska tacka också. Men. Jag har faktiskt kommit fram till. Att jag kan göra det. För mitt liv också.
Fantastiskt. Mm. Tack Steve. Det sista ordet. Var får man tag på din bok?
Den kan man köpa på Bokus och Adlibris och man kan gå in i sin bokhandlare. Men man kan också PMa mig och få ett signerat.
Och du finns var? På Facebook?
Jag eller? Finns på Facebook.
Härligt.
Yes.
Tack snälla Steve.
Tack.